Hej! Detta är ett partipolitiskt program producerat och finansierat av Gällivare Moderaterna.
Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city.
We built this city on rock and roll. Och vi som sitter här idag är
Birgit Maja Thunborg,
Bengt Flykt
och jag, Kurt Kalla. Ja, välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Vi kör som vanligt med våra rubriker När och fjärran, Aktuellt i Gällivare, i politiken och i partiet. Och så har vi en liten avslutning med lite nyhet. Vi börjar med vad som händer i vår omvärld. Och nu är det ju väldigt mycket som händer och påverkar oss. Och lite glädjande kan man väl säga att man ser ju lite ljusningar. Bland annat då i Ukraina. Att de börjar ju faktiskt ta lite kommandot i kriget med Ryssland. Och de börjar ju till och med få lite övertag på vissa saker. Och det krisar sig lite i Ryssland med... De börjar ha brist på olja och få ransonera. Och sen, de har ju visat att de kan påverka genom att skicka sina drönare långt in i landet.
Ja, Putin han hade ju en föreställning när han gick in i Ukraina att det där skulle han fixa på 3 dagar. Men nu har det väl gått mer än 4 år, va? Mm. Det har, alltså längre än första världskriget pågick. Och vad har hänt? Jo, han har skaffa en fiende på sin tröskel som har en av världens tekniskt sett vassaste krigsmakter, exempelvis vad det gäller drönare. De utvecklar egna drönare som spöar om ryska så det stänker om det och slår ut oljeanläggningar och infrastruktur, inte minst Krimbron då.
Ja, till och med de med stor oljeanläggning alldeles i anslutning till Moskva. Jo. Så att då fick de i huvudstaden se att de var i krig.
Jo, och nu börjar det till och med dö ryska civila i de här attackerna. Så.
Jo, även om det inte är till skillnad från ryssarna så ukrainarna siktar ju inte på civila mål utan det är ju militära och infrastrukturmål.
Exakt.
Så det är en stor skillnad där. Men sen även nere i Mellanöstern så har man ju nu öppnat Hormuzsundet. De håller ju på och förhandlar och det var hur mycket turer som helst kring. Och man är ju långt ifrån säker att det når en lösning inom kort.
Jo, men det kanske är lugnare att nu är det ju, verkar det som att det är J.D. Vance som är i fronten och Trump han sitter och twittrar på sin kammare någonstans och det kanske är lika bra så.
Jo, men han lyckas ju ändå reta upp iranierna. Så han
är det är nog inte så svårt att reta dem.
Nej,
alltså det är inte så svårt att reta överhuvudtaget någon. Mr. Trump är väldigt duktig på det. Tycker jag i alla fall. Ja.
Nej, men på något sätt så upplever man att det finns lite hopp nu. Det kanske kan finnas lösningar eller slut på krig någonstans långt borta. Men det här har ju påverkat även oss så att säga. Och det här med energi har ju blivit väldigt tydligt nu att det Europa måste se till att säkra upp energi, inte fossilfri energi, men även sådana saker som vi kan erbjuda Europa. Och det är ju, får vi igång det här med fossilfri järn- och malmproduktion så kommer vi också få det här med apatiten som ger gödsel. Och det visade sig att det var också någonting som det blev en stor brist på i och med Iran, att man stängde Hormuzsundet. Och tydligen, kör LKAB fullt ut, då kan vi ju med apatit, det ska kunna försörja hela Europa med gödsel, konstgödsel. Mm. En liten fördel för oss. Men sen energin då, fossilfritt, vi måste ju byta bort den fossila energin och elektrifiera. Och då har vi en energiminister som har någonting att säga kanske.
Ja, jag antar att du syftar på mig, Kurt.
Jo. Ja, inte är det då, ja.
Jo, jag, min vana trogen, så har jag ju skrivit ut några artiklar. Det är inte så att jag kan allt det här utan till, det ska jag inte lura er att tro. Men jag börjar med en intervju med en man som heter Laurent Aude. Och han är då kommersiell chef på en organisation som heter Urenco. Och vilka är det då det? Jo, det är en internationell kärnbränsleleverantör. Och de är huvudleverantör, eller har stora leveranser både i USA och Europa. Så de är en viktig spelare. Och det är ju då en snabbt växande efterfrågan på energi, kärnbränsle för nya kärnkraftsprojekt. Och det pratas om att man kanske skulle behöva tredubbla kapaciteten, men det tror Laurent är lite för tuff uppgift, men kanske en fördubbling då. Och vad är det som driver det här? Jo, vi nämnde ju då kriget i Ukraina. Det blottade ju att Europas starka beroende av rysk olja och gas. Det var ju den första händelsen som drev på det här. Och sen kommer AI-boomen som ökar elförbrukningen. Och det är ju så att de här AI-centrerna, de kräver väldigt mycket el. Och för dem duger det inte med en el som är fladdrig i frekvensen. Det måste vara en stabil el. Så de pratar ju om att direktkoppla små modulära reaktorer direkt till sådana här AI-center. Så AI-utvecklingen driver på det där.
AI-bolagen håller väl på att de bygger själv.
Exakt, och de har pengar.
Ja.
Så det tycker jag att vi ska ha span på i Sverige, och jag tror att Ebba har det. Sen har vi lite grann om Birgits hemland, Tyskland. De har ju som bekant lagt ner sin kärnkraft, och nu lider de ju av det. De är beroende av sina närmaste grannar för att stabilisera frekvensen i sitt elnät. Och så är man då samtidigt beroende på kol och olja. Och det var ju inte så grönt att göra den omställningen. Men det verkar som att de håller fast vid sin inställning att inte liksom, medans grannländer som har haft och aldrig har haft kärnkraft, de förbereder SMR-reaktorer. Men i Tyskland är, jag vet inte, hur många procent har de där gryna nu?
Jag har inte koll. Sorry.
Ja.
Ja. Jag såg ju, Polen pratar ju nu om kärnkraft, och även har man hört de lite större aktörerna som Storbritannien och Kanada ska ju också satsa på kärnkraft för att bli mindre fossilberoende.
Tjeckien satsar på SMR och är väl en av de första ute i Europa tillsammans med Storbritannien. Allra först ute i västvärlden är ju då Kanada med ett projekt i Ontario, det har jag nämnt tidigare. I Sverige har vi ju tre projekt som jag brukar nämna. Det är ju då Norrsundet, Valdemarsvik och så i Ringhals. Och det är ju både fullskaliga och SMR-reaktorer man pratar om där. Och då har man ju nu valt att köpa eller skriva kontrakt med en leverantör som heter Rolls-Royce.
En känd kvalitetsleverantör ska jag vilja säga.
Ja, bekant från bilbranschen kanske.
Och flygplan.
Och flygplan. De gjorde väl motorn i Spitfire, tror jag.
Ja.
Och den var ju inget dåligt plan.
Nej då.
Ja, jag skulle kunna prata länge om det här, men jag tror faktiskt jag stannar där. Så.
Bara en snabb koppling till en sak som vi reflekterade över. Ja, men det kan vi ta sen. Jag tycker vi tar musik, för det blir mycket snack här nu och mycket. Vi kör musik. Mm. Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu tänkte jag berätta att Birgit har varit på turné.
Jajamän, på landsbygdsturné. Och det var jag inte ensam, det var flera stycken med. Och från Moderaterna var det Johan Andersson som var med också.
Tyvärr var det många som hade förhinder, för det var ju direkt efter fullmäktige.
Yes, den 16 juni. Och då var det nämligen så här att det är Landsbygdsforum som har bjudit in till denna turné.
Okej.
Och det tyckte jag var en verkligen bra genomfört och planerat satsning. För att det finns ja dock vissa som aldrig är utanför 50-skylten.
Nej, nej.
Även i Gällivare. Och som även tjänstepersoner var bjuden och alla politiker. Inte enbart de som just nu sitter fullmäktige, även från andra partier som finns men inte är med fullmäktige idag.
Okej.
Okay. Så och sen har vi alltså, vet ni vad Landsbygdsforum är för någonting?
Ja, man, det finns väl en organisation där byarna liksom försöker samverka och ja.
Den bildades nämligen under hela Sverige ska leva-kampanjen och då fanns det flera ordförande för den nuvarande. Men nu är det Bo Karlsson som är ordförande från Hackas.
Yeah.
Och så är det Robert Hansson, Keskijärvi från Dockas är vice ordförande och Johan Öhman och Latti är kassör. Det finns ju fler ledamöter men ni kanske inte ska läsa upp alla. Men hur som helst, vi var först och främst var vi då till Ciao Ciao.
Ja.
Och då sjunger jag alltid för mig själv Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao. Såklart. Ja. Och efter det så var vi då till Dockas. Och sen var Ullati och sen Hackas.
Okej. Okay.
Och det var väldigt imponerande. Och nu undrar ni säkerligen, vad kan den där Pojusbon vara så imponerad av? Hon har ju bott i byn hela tiden. Mm. Nej, men imponerande var helt enkelt att det är så sjukt vackert. Mm. Alltså, det låter konstigt, men jag måste ärligt talat säga, jag har inte heller varit den som har rest runt i Gällivares byar så här långt. Så, och sen, vad som slår mig alltid när jag är i byar, och inte enbart i våra här, det är det här engagemanget som finns.
Jo, man jobbar tillsammans i byar.
Man jobbar tillsammans, och det finns ett brinnande engagemang som saknar motstycke faktiskt.
Jo, och det kan vi väl säga, utan att det är någon form av valfläsk så att säga. Vi brinner för landsbygden. Alltså landsbygden tillför Gällivare så mycket så att ja, vi ska hjälpa. Du skrev nog bra i annonsen. Kommunen ska hjälpa, inte stjälpa.
Ja, och där fick vi tyvärr också nu väldigt många vittnen om att det funkar inte riktigt bra när det gäller detaljplaner, när det gäller att man har dialog och kan komma överens om hyror av fastigheter och så vidare. Och där det finns befintlig verksamhet som fungerar, som blir nyttjat och som ställs allt på sitt spets, så säger man upp hyresavtalet. Och jag tänker att man bör verkligen ha en annan typ av dialog. Det ska verkligen vara en dialog. Jo, så att båda sidor kommer till sin rätt. Och i slutändan borde det alltid finnas en väg till något.
En lösning.
En lösning. Att man ska ena sig om en lösning. Att gå vidare. För att bara låta det stå och förfalla är väl inte något alternativ.
Nej, en sak som jag tycker mig har märkt i de här frågorna. Det var då att covid. Det gjorde att och samhällsförvandlingarna har ju också bidragit till det. Men covid gjorde att byarna har levt upp. Mm. Jag ser det byggs i byarna, det är roligt att se. Mm. Och vi var ju till en by när det gällde skolan, till Chausas, du och jag.
Ja.
Och man blir imponerad över alltså vad duktiga de är, vad de kan åstadkomma.
Jag skulle vilja ta ett exempel på hur det inte borde få gå till, och det är i Nattavaara. Jag sitter ju som bekant i MBR-nämnden, och då är det ett ärende som har varit uppe ett par gånger. Det är ett församlingshem som inte används som församlingshem längre. Och då är det en turistentreprenör som vill bygga om den där lite grann och använda det för turistisk verksamhet. Och vi moderater, vi har ju velat bevilja den där ansökan. Men de rödgröna avslår. Och de baserar det på en detaljplan från 1959. Året då jag själv föddes, så jag är inte purung. Och varför ska man vara så stelbent byråkratisk paragrafryttare? Man måste ju ändå kunna bortse från och se vad är verkligheten. För alternativet blir att den står oanvänd och förfaller. Och hur kan det få gå till så?
Ja, men jag har faktiskt ett aktuellt exempel också från Häckas, som du kanske har hört. Och det är ju där på skolgården, det finns den gamla skolan, och då ville man ha, alltså helt enkelt bygga ett gym i den. Nej, det gick inte enligt detaljplan, för det är ju en skola, och då ska det vara en skola.
Ja, men alltså och det med detaljplan, jag blir galen på det här, vi måste göra någonting åt det här. Jag hörde någonting annat på nyheterna här för en vecka sedan ungefär. Det var en kommun i Norrbotten, eller om det kanske var precis den på gränsen till Norrbotten, jag tror det var Skellefteå. De håller inte på att handel, service, lättindustri, de har verksamheter.
Mm.
Ja.
Och så låter man dem, och det är ofta småföretag, då kan de liksom, ja, låt dem styra och ställa och göra det de vill ju. Vad ska vi hålla på, vara så fyrkantiga, jag blir galen på det här med gladen, där man har fem stycken i lokaler, och då gör man då att vissa ska vara kontor och andra ska vara affärslokal. Ja, men hallå,
låt marknaden och situationen styra verkligheten.
Ja, precis. Och jag menar, inte ska väl vi som politiker bestämma att här ska det vara ett kontor och här ska det vara en affär, och vad är det för svammel, vi måste få bort det där.
Ja, nu gick vi igång, det märker jag.
Ja, absolut, alltså vi brinner verkligen för det här, för att alltså, det är myndighetsutövning ska vara rättvis, men den ska vara säker, och det ska inte vara helt enkelt så himla stelbent att vi i princip står själv i vägen för utveckling. Det är ju det som händer. Vi står i vägen för utveckling. Och den trenden har funnits länge i Tyskland, det vet jag i alla fall, att man har flyttat ut från stan. Man vill bo i byar igen.
Mm.
Och det har samband med pandemin säkerligen. Men det har också samband med just säkerheten. Nu kanske inte kommer det här så stort i vågskålen. Men i tättbebodda länder är det just där man känner sig helt enkelt tryggare och säkrare i en by. Men det var jag också vill berätta om. Vi har ju också hälsat på Sandra Eriksson.
Ja.
En känd gällivarebo. Som är nu i Hackaspå. Och hon driver ju då Hackas stolthet, nämligen ICA-butiken.
Ja.
Den har fått sig ett rejält uppsving. Och det är riktigt fint och fräscht. Det är inte bara i den butiken. Men nu kanske tittar jag lite extra med glada ögon på. Precis för att det är Sandra som driver det här. Men hon fick också frågan. Hur hon upplevde det att komma till Hackas, och hon sa att det är just den här närheten till människorna, att man känner igen och man, det är på ett annat sätt, man tar mer hand om varandra, och det är ju styrkan helt enkelt i landsbygden.
Jo, och de kan göra mycket själv som drar ner kostnaderna för kommun, bara de får. Men det är ju sådana här hinder som man sätter upp som är onödiga. Som inte, ja.
Jag fick ju höra argumentet varför man inte ska kunna bevilja den där församlingshemmet som turistverksamhet. Ja, men tänk om det blir en epidemi av det hela. Men hallå, hur många övergivna församlingshem har vi i byarna?
Ja, precis.
Vadå epidemi?
Nej, nu finns det fyrkantighet i bland våra beslutsfattare som vi vill ändra på och kommer att ändra på om vi får möjligheter. Är det inte så, Birgit?
Absolut, det vill vi. Och den här, jag var så glad att jag kunde få lite dispens ifrån att vara med på gruppmötet i regionpolitiken, för att det var samma dag.
Okay.
Så att jag kunde delta på landsbygdsturnén. Den var superbra. Alltså jag ångrar inte en sekund.
Nej.
Jag vill ha fler turnéer. Jag tycker vi ska göra en egen.
Jo, men det kommer vi väl att göra. Vi ska väl ha upp en...
En husby i augusti. Jo. Ja. Yes. Ja. Och sen, vi körde också förbi något ensemble där som kallas för Svart Taxi. Har ni hört talas om det?
Jo, det finns ju i storstäder.
Nej, det finns också i, vad heter det, Utivara.
Okej.
Okay. Och det har jag också en bild på. Men den kan vi naturligtvis inte visa på radio. Men jag föreslår att ni där som lyssnar, ni tar också en sväng och far förbi där. Så får ni titta på svarttaxin som står där vid sidan av vägen.
Jag har ju cyklat Lina svängen några gånger. Nu var det ett tag sedan. Men de går ju just genom byarna här. Hackas, Ullatti, Yttivara.
Heter det Yttivara?
Ja, Yttivara.
Vars hade R tagit vägen då?
Yrtivara
står det.
Ja. Jo, men det är så.
Ja.
Jag sa yrtivara.
Ja, jag hörde det ärligt inte. Men jag kanske måste till hörseldoktorn också. Ja, nej, men det var helt fantastiskt. Jag är ju helt frälst i byar. Det har jag varit innan. Och det finns en annan turné som jag varit på. Och den är inte så länge sedan. Det var nämligen då i förrgår. Och det var Inlandsbanans turné, kan man säga. Och den startade här i Gällivare, och det är ju Naturskyddsföreningen som är
initiator
för det. Och varför gjorde de det? Jo, de vill lyfta Inlandsbanan, och de har också skapat en liten broschyr, Spårlyft för Inlandssverige. Omställning går på räls. Och Inlandsbanan har varit på tapeten många gånger fram och tillbaka, men nu är det så. Tänk att försvarsmakten kan ändra så pass mycket.
Ja.
Eller om vi säger så här, ett NATO-medlemskap. För att då kom nämligen Inlandsbanan plötsligt vara intressant även för försvaret.
Den är byggd en gång för försvaret.
Ja, och det har man kanske, minnet hade då falnat, men nu är det aktuellt igen.
Det får vi verkligen hoppas att den får ett liv. För jag ser det, då får vi en till, det som är människokropp. Då får vi en till blod, vad heter det, huvudblodorder genom inre delar av Norrland. Och det behövs infrastruktur.
Och som slutar i Gällivare.
Och slutar i Gällivare. Och den kan då både vara till stor nytta för arbetspendling.
Ja.
Den kan vara till stor nytta för godstransport i övrigt.
Ja.
Och det är ju så att även om vi pratar om försvaret, så är det ju inte så att när försvaret är intresserat att det inte är öppet för vanlig trafik. Det är jag tvärtom, för att det ser vi också och har lärt oss av Ukraina, och hör man alltid när folk diskuterar om det här, att det vanliga livet måste fungera när ett land är i krig. Och det funkar i Ukraina. Och då vi diskuterade lite grann också om, alltså den är ju inte så upprustad rent tekniskt, den Inlandsbanan. Och då fanns det någon som sa, men det är ju egentligen bara bra. För att om du inte har så hög teknologi, så är det billigare att rusta den. Alltså det går fortare, och sen är den inte så känslig.
Nej, den är inte för, så sårbar.
För, ja. Jag sökte det ordet, det är inte så sårbar. Så det har jag bara fördelat. Och fick vi veta att det tillhör också den här trafikförsörjningsplanen, alltså den här stora struktursatsningen på 120 miljarder, 2000 faktiskt, och alltså 1 170 000 miljoner. Och 30 miljarder, de går bara till Inlandsbanan.
Vad bra.
Och sen är ju inte, Inlandsbanan är ju inte elektrifierad, och det gör ju att den är mindre känslig, som du sa, och den är ju också utmärkt för att testa alternativa bränslen. Nu går ju de här rälsbussarna på diesel förmodligen.
Ja, de går på diesel.
Ja, men det är väl HVO, alltså miljövänlig.
Jo, diesel. Men man skulle ju kunna testa till exempel vätgas.
De har pratat om det och sett upp. Men jag tänkte ta en annan sida av det hela. Jag var på ett seminarium för något år sedan där jag hade tillsammans med Nordnorge och Nordfinland. Och då var Nordnorge väldigt intresserade av Inlandsbanan, för de säger att de vill öka transporter av fisk. Och de skulle gärna köra fisken efter Inlandsbanan, för den kommer mer. Det är tydligen till på västra sidan av Sverige, det är dit de vill skicka den. Och de säger om det går 70 km i timmen, det har inga problem för oss. Men det skulle öka våran tillgång till järnvägstransporter.
Mm.
Så de är positiva till det också.
Och den här, det här skyfallet som hände i fjol i Västernorrland som raserade barndammar. Och då var det också en laxtransport som gick på Inlandsbanan och blev räddat på det där. För annars hade det blivit jäkligt sur, ursäkta att jag svär. Men det var för...
Nej, men det är bra. Och det ser vi ju i Gällivare. Så vi har ju fulla bangård med slipers. Man byter ju slipers nu på Malmbanan. Och det ska tydligen då användas till Inlandsbanan istället.
Mm.
Och det är bra. Ja, visst.
Ja.
Ska vi köra...
Återvinning!
Ja. Musik.
Det blir Oiske Föret. Länge har vi väntat.
Ja, på att satsningar på Inlandsbanan.
Precis.
Och att mer pengar ska stanna i kommunerna från energiproduktion, gruvor och skog och så vidare.
Absolut.
Vi inte längre bevilja dig kredit. Och tro inte mer att vi bönar och benar. Nu säger vi ta hit. För länge har vi väntat. Oavsett regeringar. Så länge har vi väntat. Men nu har det gått dit här. Att nu så får du lov att ta och öppna bort på län. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så pigga. Klick och ticka på våra bara knän. Nu så har vi ledsnat på denna gamla trall. Så du kan ta och hälsa gubbarna på Vattenfall. Att de som själva bygger dammar för att sen få energi, säkert nog förstår vilken kraft man får av ett upp den draser i. Länge har vi väntat, men nu har det gått i här. Att nu så får du lov att ta och öppna bort på den. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så pigga att klinga och ticka på våra bara knän. Och vi är inga ockrare, vi kräver bara att få hederlig betalning för alla kilowatt som strömmar ut ur länet. Jag tänkte efter själv, ifrån Porjus och Porsi och varenda foss i hela Luleälv. Och länge har vi väntat, men har det gått i här. Att nu så får du lov att ta och öppna bort på län. För vi som bor här uppe i Norrbottens län, vi är inte så pigga att klicka och ticka på våra bara knän. Så Svea, du ska lyssna på vad vi har sagt. Vi kontrollerat strömmen till var femte vägkontakt. Så nu är det säkrast att vi får det som vi vill. Annars kan inte vi lämna någon garanti att vi inte klipper till. Annars kan inte vi lämna någon garanti att vi inte klipper. För länge har vi väntat.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu hoppar vi till nästa rubrik i politiken, och då ska det handla lite om regionfullmäktige, Birgit.
Jo, direkt efter landsbygdsturnén då blev det jag Volvon mot Luleå.
Ja.
Och på onsdag och torsdag hade vi regionfullmäktige, och det var två dagar på grund av att den första dagen gick helt åt den så kallade strategiska planen. Och det är ju då alla partier får då presentera alltså sin budget och hur de tänker de närmaste åren 2027 och fram till 30 kan man säga.
Ja.
Och det skiljer sig naturligtvis och det tror jag inte vi har tid med att gå närmare in på det. Så sen hade vi på dag två, då är det mera interpellation och frågor och det betyder ju att vi ledamöter har skickat in frågor som då kan debatteras. Och jag hade, för den här gången hade jag två stycken frågor och det var en var Hotell Björken och det är ju patienthotellet i Umeå vid universitetssjukhuset. Och då har man ju gjort en knasig upphandling så att plötsligt och lustigt skulle inte patienthotellet kunna vara patienthotell och då behöver de här svårt sjuka patienter eller de som ska ha strålning för sin cancer då bo mitt i stan. Istället.
Ja, fara,
det,
in.
Fara in fram och tillbaka, det blir ju ganska knasigt och absolut inte bra för patienterna och nej. Inte bra för behandling, det är inte bra för vårdförlopp, det är inte bra för någonting. Och den har blivit överklagat av den som äger alltså patienthotellet ja. Och då har förvaltningsrätten givit dem rätt.
Jag såg det, för att nu har det blivit omtag.
Ja, det, hur det nu blir det vet vi inte riktigt för att de har i alla fall, förvaltningsrätten har då i alla fall anmärkt att, den, att själva upphandlingen har inte skett enligt regelverket.
Okay.
Sen får vi se, det beror ju nu på hur de styrande då i Västerbotten, om de nu verkligen upphandlar på nytt. Eller om de gör bara små kosmetiska ändringar. Det måste vi helt enkelt avvakta.
Ja.
Men man kan, alltså det var vi också ganska tydliga med i debatten. Flera stycken, alltså från oppositionen. Alltså, det här är anledning nog att skulle kunna göra en ny upphandling.
Ja.
Utan problem. Och med bättre kravställning så att det är patientvänlig.
Ja.
Så vi får väl hålla koll på det. Och den andra frågan, det var då en fråga som enkomt jag då fick debattera. Och så är det i regelverket. Skriver du en så kallad interpellation.
Ja.
Då får alla debattera. Frågan kom in för sent. Och det hade jag också en anledning för att. Kommer ni ihåg Björn Engström när han var här?
Ja.
Och då var vi på verksamhetsbesök på akuten här i Gällivare. Och då fick vi höra att det var stora problem med bemanningen. Att det var inte så krisartat sedan 2013 och det var ju ett tag sedan.
Mm.
Och på grund av den informationen skrev jag då en enkel fråga till Camilla Friberg som är regionråd. Och frågade jag då följande om just det här nuvarande ersättningsnivån. Om de är tillräckliga för att säkerställa bemanning och patientsäkerhet vid akutmottagningen i Malmfälten under sommaren 2026. Och bakgrunden här är ju att man har ju strax innan egentligen sommaren ja, ska sätta fart har man ju ändrat i förutsättningar för ersättningen.
Okej, okay, de får mindre betalt.
Ja, och det tisslade och tasslades redan innan men själva informationen kom först i början på maj. Själva semestern ska man ju planera redan och lägga in i februari. Så de som nu har i princip offrat en bit av sin semester och har tänkt, ja men okej, okay, jag jobbar väl. Och de blev då överraskade att jaha, nu blir det mindre pengar. Alltså enkelt förklarat. Mm. Sen fick jag ett svar.
Mm.
Nej.
Fick du ni?
Nej, inte riktigt. För att officiella svaret är så här. Camilla Friberg skrev då, frågan är formulerad på ett sätt som överstiger den förenklade ja eller nej-formen som denna typ av fråga vanligtvis ska ha och rymmer därför en större komplexitet, inte minst i fråga om ersättningsnivåer i relation till patientsäkerhet. Hmm.
Det lät som stelbent byråkrati det där också.
Absolut. Typ.
Men hon diskuterade lite grann med mig och vi debatterade lite fram och tillbaka ändå trots att det egentligen inte riktigt var enligt regelverket. Och enligt henne är det inga problem med bemanningen längre. Att det har löst sig.
Okay.
Det kan jag nog jag som fritidspolitiker ärligt talat inte veta. om det också stämmer.
Nej.
Men jag tycker faktiskt att man hade kunnat svara på frågan ändå.
Ja, det blir, vi har ju drabbats av det även här i fullmäktige. Du ja. Ställde en fråga, men det fick du inte göra.
Nej, det fick du göra.
Ja, jag fick göra det. Men den gången så fick vi prata och det var ju vi fick ett positivt svar.
Ja, vi fick ett positivt svar. Så plötsligt hände det. Alltså, men inte i regionen den här gången. Så, men alltså, mitt mål är faktiskt nu att få lista ut, alltså, är det så? Stämmer det? Är bemanningen säkrat? Är patientsäkerheten i mål, så att säga, för hela sommaren i Gällivare och Kiruna?
Får göra ett nytt studiebesök.
Ja.
Det är kanske samma magiska trollspö som man har använt för att fixa ekonomin i Gällivare. Så att plötsligt ett valår så har vi ordning på ekonomin.
Ja, trollspö finns överallt.
Okej.
Okay. Ja.
Ska vi ta musik?
Ja.
Det gör vi det.
Men nu är det dunka dunka. Så jag med Future Calling.
Ja, framtiden.
Static in the neon blue. Voice coming through the haze. Sounds a little bit like me. From a time I cannot see. Whispering frequency.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi prata lite grann mer om politik och då är det ju Almedalen. Där jag har sett att nu har man på Norra scen, som det kallas, så har det varit flera olika vad ska man säga, konferenser som har lyft fram Norrland på olika sätt. Det var någon chef, ja, tjänsteman från Umeå som hade lyft fram alla 50 stora industrisatsningar i Norrland och vilken betydelse det har för Sverige och Europa faktiskt. Och där var ju vår kommundirektör med, vet jag. Och det pratas ju om helheten där, men just det att vi måste få behålla någonting, få värden av allt det vi producerar för att stanna, så vi kan bygga samhällen som folk vill bo i. Där det finns skolor och där det finns vård och omsorg. Mm. Och det är en fråga som vi moderater då i hela Norrbotten ställer sig bak och försöker driva.
Ja, och jag har tittat på de här hittills utförda partiledartalen. Det började ju med Ebba Busch och sen var det Simona Mohamsson på kvällen igår och i förmiddags var det Jimmy Åkesson.
Och sen Centerpartiet, eller de kommer ikväll då?
De kommer nog ikväll.
Ja.
Men det är ju då tre Tidöpartier som har inlett och ja, man måste ju säga att de är skickliga talare. De har ju talskrivare. Möjligen inte Åkesson kanske skriver sina egna för han plippar på sin iPad hela tiden. Men jag tyckte speciellt Ebba gjorde ett bra performance.
Hon är duktig på liksom att skapa positiva budskap. Och hon lyfter ju fram Sverige som land. Just det här och innovationsförmåga, industrin och liksom hur vi har möjligheter i allt det nya.
Och då har vi den här kommentatorn, vet jag, Mats Knutsson efteråt. Och han sa ju att i sin analys att det är mindre konfrontativt för att komma från Ebba Busch än det var tidigare. Och det kanske är så, jag har inte analyserat dem tidigare. Men samtidigt står hon ju benhårt fast med den här linjen som man har dragit upp med stram invandring och energipolitiken inte minst.
Jo, men hon gör det på klokt sätt. Hon förklarar det på ett tydligt sätt. Jag såg faktiskt debatten nu här, inte hela men delar av det mellan Åkesson och vad heter hon nu, Centerpartiet. Och då krigar man om vilket parti det var som var bra för landsbygden.
Jaha.
Jo,
ja, men Centern det är ju Stureplan och några vilsna själar i storstäderna som röstar på dem.
Ja, de försöker ju ändra det nu. Men Åkesson, han sa att man har svikit, övergett landsbygden, att Centern har gjort det. Och det vill jag påstå att under förra ledan, då gjorde de det ganska tydligt. För då hade Centern som huvudmålgrupp för nya väljare var medelålders kvinnor i storstäder.
Ja, det finns inte bara Centern som har det.
Ja.
Men hur som helst, jag kommer ju faktiskt ihåg, alltså, jag var en enda gång till Almedalen för att jag ville som, få uppleva det. Det var 2018. Och alltså det är ju verkligen, det krullar jag folk alltså, i den lilla byn, höll jag på att säga. Men var det något mer som du hade från Almedalen, Bengt?
Nej, det var bara det enda jag hunnit se.
Mm.
I fjol satt jag och tittade på, det var på scenen, de hade paneldebatter om olika energilösningar. Men det hade de inte, jag vet inte, jag har inte koll, de kanske har det i år också.
Ja, för det har varit mycket, mycket som jag sett på sociala medier, så jag har sett ett flertal inlägg då, som handlar om Norrland, Norrbotten och industrisatsningar som är så. Jag vet inte om energin har varit specifikt, men jag ska hålla lite koll på det där, för det är intressant.
Alltså regionen har jag den här, alltså sponsrar jag den här norra scenen.
Ja.
Och jag minns alltså just under de åren vi var med i styret i regionen, då var jag också Center med. Och då hade vi en centerpolitiker som hette Lindfors, Nils Olof.
Ja, just det.
Ja, och han var verkligen landsbygdspolitiker.
Han påminner mig om lite grann om Torbjörn Fälldin.
Så alltså över honom ska då inte någon dra det här att han inte är för landsbygden. Nej. Dessutom har han verkligen också satt Norrbotten på kartan. Att ja. Det var den första gången att vi hade så pass många frågeläsningar just i Almedalen och en egen scen och satsade så att man hade bra föreläsare och så vidare. Det hade man inte innan.
Nej, och jag såg ju att faktiskt Birgitta Larsson, vårt kommunalråd, har varit där. Jag såg henne med på en av de här debatten. Mm. Nej, men det är ju någonting som vi behöver verkligen, och det har jag ju efterlyst under lång tid. Och det är ju att vi i Gällivare måste ju lyfta fram vad som egentligen hände. För nu har vi ju fått, vi hade ju på förra fullmäktige så hade vi ju fått dit de här statliga jättarna. Vi hade ju Svenska Kraftnät, Vattenfall och LKAB som berättade om sina planer. Och vi fick väl, ja, jag ska inte säga så här tydliga och klara besked, men några saker upptäckte man ju då, att de kör ju framåt. Men man funderar ju till exempel, det verkar som om Vattenfall och LKAB inte riktigt har pratat ihop sig. För jag ställde ju frågan om vem ska göra vätgas.
Mm.
Och ja, Vattenfall sa ju att de håller på att titta på det här speciellt inriktat med lagring av vätgas och så. Men de nämnde ingenting om att de ska själv producera det. Men det har man ju lokalt lyft på locket för att göra. De här som är ja, i regionen i sig. Vi var ju, fick höra det av en Vattenfalls projektledare. Men LKB, de pekar ju på att de har planerat för att själv i Vitafors göra vätgas. Så det kanske räcker för steg ett för demoverket nu.
Mm.
Jo, det, alltså, det är ju en elektrolysöranläggning som matchar behovet för ett DR-torn.
Jo.
Men en flaskhals i Vitafors, det är tillgången på vatten och rent vatten.
Mm. Jo, linärven är inte tillräckligt stor.
Jo, och jag ställde ju frågan under de här informationen att har ni alls funderat på SMR som alternativ? Jag är ju lite tjatig om det där. Svaret var nej, inte i det här projektet. Däremot nere i Ringhals, det är det de fokuserar på. Men vitsen med SMR är att de ska vara typgodkända och serieproducerade. Så att när man väl har det, då kan man ju liksom sätta in dem på många ställen utan att designa om dem på varje ställe.
Nej, fabrikstillverkat.
Ja.
Mm.
Jo, det där blir ju spännande. För vi frågade ju också om det här med, nu har man ju LKB fått okej från mark- och miljödomstolen till alla tre sakerna. Fortsatt och utökad gruvdrift, bygga av apatitverk och även bygga av järnsvampverk. Nu vet vi inte om det kommer att överklagas, men troligtvis så det dröjer. Men sen är det ju då, vad kommer LKAB ta för beslut? Det är styrelsen alltså. Och jag vet att de har ett styrelsemöte den 29. Jag tror inte man kommer att besluta någonting då, men några saker.
Jag tror att de sitter still i båten tills de ser om det blir överklagat.
Jo, det måste de göra.
Hur länge måste vi vänta då?
Ja, är det 3 veckor de har på sig att överklaga?
Det brukar vara så, 3 veckor.
Efter det får vi göra vågen, eller?
Ja, som jag förstår det, om ingen överklagar. Men det skulle vara en överraskning.
Mm.
Ja, troligtvis kommer man ju. Med tanke på just det, det har ju varit det med vattnet som har varit den knäckfrågan, vad jag förstår.
Jo, och sen är ju det här med Nordan och kometen som kanske inte handlar så mycket om miljö.
Men du, den domen föll igår.
Nej, det var längre sedan.
Nej, de har fått de har tagit upp målet, det var igår på Nordnytt.
Jaha.
Mark- och miljödomstolen dömer ut deras, de har ju stämt dem.
Ja.
De dömer ut det fullständigt, säger att det här är inte okej. Okay. De har inte lagt fram tillräckligt med fakta för att de ska kunna ta upp det och hela. Det var en riktig, de ratade ordentligt deras stämningsansökningar. Och dessutom så kommer de här då som har stämt dem att få betala LKABs rättegångskostnader på över 1 miljon.
Okej, okay, ja, då var det som någon tilläggsdom, för själva miljödomen kom den 15.
Jo, så. Nej, men det här var igår på svenska och det okay. Var alltså riktigt hårda bud från mark- och miljödomstolen. De totalt dömde ut deras stämningar.
Ja, utan att ta ställning i frågan direkt, men det är ju bra om man kan mota sådana här okynnes stämningar och överklagningar.
Jo, men samtidigt lite grann, jag ser ju närmast det jag har sett, det är ju kometen som har drabbats av,
ja, visst.
Av liksom tappa i omsättning och ja, hela verksamheten har ju gått ner och ner. Och Nordan har man ju varit tvungen att varmhålla och bara det har kostat 1 miljon per år utan att kunna ha någon verksamhet. Inte är det ju schysst om man hanterar det från bolagets sida, nej. Det vill jag påstå. Ja.
Vi behöver en förändring.
Ja.
Behöver vi en låt?
Ja, kanske det. Det är ju ett gäng snubbar som kommer från Birgits hemland som heter Scorpions. Och den här låten var populär när Berlinmuren föll. Den heter Wind of Change och vi vill ha förändring i politiken i Gällivare och även på riksplanen.
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas radioprogram. Här har vi glömt saker. Du har suttit i en paneldebatt.
Ja, det var jag också inlandsbana som övertog faktiskt även den debatten. Men det handlade ju, alltså Naturskyddsföreningen hade jag egentligen samlat oss då för att just diskutera tågtrafiken.
Ja.
Och det var både inlandsbanan, det var indragna nattåg och det var även paneldebatt alltså med lokalpolitiker trodde jag, men det var också en riksdagspolitiker där från Socialdemokraterna och hon sitter också i trafikutskottet.
Okay.
Men annars var alla partier från fullmäktige var representerat.
Ja.
Och det var en bra balanserad debatt och den leddes jag av två stycken herrar, nämligen Arne Müller och Björn Forsberg. Och de två är ganska kända för sina böcker och sitt engagemang när det gäller alltså miljön.
Ja.
Men det var inte i den riktningen. Jag var först, jag fick den här inbjudan och tänkte, men alltså, hur ska det gå för moderat på Naturskyddsföreningens paneldebatt? Men eftersom det var mest kollektivtrafik och det var väldigt balanserat och förståelse för varandras ståndpunkter, ja, så var det faktiskt en jättebra första paneldebatt den här valrörelsen.
Okay.
Det kan man bara säga tack så mycket för.
Vad sa man om nattåget?
Ja, man vill naturligtvis gärna ha tillbaka det. Men jag var jag, i och med att jag sitter med kollektivtrafikmyndigheten och även i regionala utvecklingsnämnden, så är jag ju väldigt bekant med orsaken varför det blev egentligen så som det blev. För att i slutändan är det så att man har för sent upphandlat nya vagnar.
Okay.
Och då var det så, det gick, alltså, anbuden gick jag ut och ingen ville ta dem. Man ville inte köra med den här gamla alltså parken, vagnsparken.
Okay.
Och då var man tvungen att kortupphandla och då blev det så pass dyrt.
Så,
ja, alltså det finns väldigt mycket i bakgrunden som inte är så känt. Men faktum är ju att vi har missat ett nattåg helt och hållet.
Ja. Vi ska prata mer om miljö.
Ja, jag kanske vill skippa det och ta en låt. Det är ju bara en minut kvar.
Ja, lite snabbt. Vi kan väl nämna det lite. Att jag har lyckats övertyga Bengt att en landhybrid är bra för oss pensionärer som inte åker så mycket utan bara snurrar i samhället.
Ja, jag brukar ju säga att gamla surgubbar som jag, vi ska köra diesel. Men jag har faktiskt börjat snegla. Mina söner har också laddhybrider och jag har tänkt med det körmönster jag har, jag kommer inte behöva tanka knappt alls på sommartid i alla fall.
Nej.
Möjligen när jag åker till stugan.
Då får du tanka. Då får vi avsluta för idag och tacka för oss.
Mm, och så har ni surkärringen som kör diesel i alla fall.